Det här är poddversionen av Sommar i P1 med Stig Grybe. Musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Jag stod på toppen av min karriär. Jag hade precis fått utmärkelsen Sveriges roligaste artist och tagit emot pris för bästa underhållningsprogram i TV med Ante Supershow. Lördagsunderhållning på bästa sändningstid i Sveriges då enda TV-kanal. Och låten Antes Hambo gick varm på svensk toppen.
Ante!
Kan ej stå och trampa?
Ante!
Måste upp och stampa?
Ante!
Aldrig sett på maken. Måla kors i taket.
Jag hade kämpat mig fram till en position inom skådespelarvärlden som jag enligt vissa vare sig var lämpad för eller kapabel till, eftersom de ansåg att jag var fullständigt talanglös. Men nu haglade uppdragen tätt. Engagemang hos Carl Gerhard, Kardemumma, Casinogänget, Paul Ramel i Knäpp upp. Jag sprang mellan olika jobb, uppfylld av livs intensitet och njöt av alla skratt, både bakom och framför scenen. Idag är jag 87 år. Strålkastarljuset har slocknat. Livet nu är istället intensivt stilla. Mina vänner, Martin Ljung, Carl Gustav Lindstedt, Gunnar Knahl, Stig Järrel, Inga Gill, Hagge Geigert, är alla tyvärr borta. Så det är klart, det finns stunder då man känner sig lite ensam kvar här på moder jord. Men, sånt är livet. Vi ska alla den vägen vandra, som det så vackert heter. Och det tänkte jag att vi skulle göra nu. Vandra tillsammans en stund längs min väg. Jag heter Stig Grybe, pensionerad skådespelare och trebarns far, morfar, farfar och nu, sen ett par dagar tillbaka, så har jag blivit gammelmorfar, vilket känns svindlande och underbart på samma gång. Så här på ålderns höst så är ju minnet inte det allra bästa. Så när jag fick förfrågan om att bli sommarvärd här, då hade jag glömt bort att jag faktiskt varit sommarpratare en gång tidigare. Och det är lite lustigt, för det var just precis idag, den 31 juli 1975, som jag sände Sommar i P1 första gången. Alltså för exakt 40 år sedan. Då, när jag stod där på toppen av min karriär, mitt i livets dröm- och teaterkarusell. Den här gången tänkte jag vi skulle prata om envishet och vilja och dålig självkänsla, men också om rädslor, humor och avslutningsvis krämpor, för det går ju knappast att undvika i den här åldern. Men jag ska också berätta lite om min barndom och min dröm om att bli skådespelare. Är ni redo? Let's fly away.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly up, let's fly away.
Come fly with me med Frank Sinatra. Eftersom min mamma gick en månad över tiden med mig i sin mage, så borde jag ha blivit ett stort och kraftfullt barn. Men icke. Jag blev liten och klen och kallad för blekfis när jag växte upp. Min mor var vid tidpunkten för min födelse inte gift och hade därför mycket låg status på Södra BB i Stockholm. Hon ansågs omoralisk av barnmorskan som förlöste henne. Och epitet som slinka eller fnask var tillmälen som användes mot många ogifta kvinnor. Och kunde man inte hålla inne med sina verkar och förlossningssmärtor, då ansågs man gnällig och sjåpig och behandlades därefter. Jag föddes dubbelvikt med rumpan före, vilket förstås inte underlättade arbetet för min stackars mor. Att åka hem med ett nyfött barn utan en äkta man vid sin sida, det var ju en skandal. Så mor hade turen att känna en familj som hade en lägenhet på Södermalm i Stockholm. Och där fick hon bo med mig den första tiden. En så kallad osanerad lägenhet där mamma fick jaga loppor och löss nätterna igenom för att hålla dem borta från sin nyfödde son. Ganska snart så kunde vi dock våga flytta till mormor i Junsele. Men det skulle visa sig bara bli en tillfällig uppehållsort det med. Eftersom min mor måste försörja sig själv och mig så tog hon arbete som servitris på Hotell Knaust i Sundsvall och blev därmed tvungen att lämna bort mig. Så jag omhändertogs av en tant Elin och en farbror Gustav i Ljungaverk. Hur min mor fick kontakt med dem, det vet jag inte, men där fick jag stanna några år och trivdes rätt bra, tror jag. Jag kommer ihåg att de hade en liten tax som hette Chippen, och den älskade jag. Jag minns även en flugfångare i taket, där flugorna fastnade i klistret och gick en långsam död till mötes. Det tog mig hårt. Min mor ska tydligen ha hälsat på mig mellan varven, men av det har jag rätt suddiga minnesbilder. Farbror Gustav var snäll. Han bar en brunrutig keps och rökte pipa. Av tant Elin minns jag mest att jag fick smisk en gång. En rejäl rispastor på bara skärten. För att jag bitit en jämnårig flicka i fingret som hade ryckt åt sig min vita gunghäst. Det fanns också en leksakshund av plåt som hette Karro. Min far, som jag ännu aldrig hade träffat, befann sig i New York och hade sänt den till mig. Den gick att skruva upp. En fantastisk sensation på den tiden. Den kunde ljudligt och stelbent traska runt på golvet. Jag gillade inte gångstilen, så där går inte en riktig hund, tänkte jag. Jag slog sönder den direkt. Sen fick jag en stor röd brandbil med uppvevningsbara stegar, även den från USA. Väldigt snygg. Den slog jag också sönder. Det här väckte förstås stor uppståndelse. Och på frågan varför jag gjorde detta svarade jag, ja, jag ville se om jag kunde laga den. Men det kunde jag förstås inte. Jag var ju helt oteknisk, och det är jag fortfarande.
Jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med hammare och spik.
Hammare och spik
har du. Var vägg nu har små märken här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
Far, jag kan inte få upp min kokosnöt, med Paul Rammel och Martin Ljung. Jag var 4 år när jag träffade min far första gången. Han hade kommit hem från USA. Jag tror han tyckte jag var en rätt envist och väljestarkt litet barn. Jag minns att han en vinterdag tog mig med ut på en lång promenad i skogen för att visa mig viljan. Vad är viljan för något, frågar jag. Pappa pekade högt upp på en stor vacker björk. Titta där, sa han. Där uppe är viljan, din vilja, min son. Den sitter i björkskogen. Jag fattar ingenting. Men sen var jag ju heller inte så mogen på den tiden. Av någon anledning så återvände far till USA igen. Det tyckte jag var skönt. Min mor blev sjuk. Fick vatten i lungsäcken och blev intagen på lasarettet. Och ingen visste hur länge. Så min moster Hildur kom för att ta hand om mig. Hennes hår var så svart och hennes ögon så mörka och hårda. Jag tyckte inte om henne riktigt. När jag inte ville äta maten som hon hade satt fram, då kallade hon mig lite syrligt för greven. Inte för att jag visste vad greven var för någonting, men jag tog det som en klar förolämpning. Efter en tid blev mor frisk och nu skulle vi flytta till USA. Far kom hem för att hämta oss, men se, då blev jag sjuk. Kronisk tarmkatarr, sa doktorn. Trots att jag redan var liten och klen ordinerades jag sträng diet och fiskleverolja. Blä! För att få emigrera till USA så måste man ha friskintyg. Och det kunde varken mamma eller jag få. Så pappa gav upp och vi flyttade istället alla tre till Vimmerby i Småland. Där köpte pappa sig en urmakeriaffär med en massa klockor som tickade och slog hela dagarna. Vårt hus låg nära en bondgård och där var jag varje dag. Jag älskade doften av stall och hyste stor kärlek till alla grisar och hästar och kor på gården. Till hösten skulle jag börja skolan. Men än var det sommar och bina svärmade utanför farbror Kalles bikupor. Farbror Kalle, han bodde på nedre botten i samma hus som vi och hade alltid fullt med bin i ansiktet. Men de stack honom inte. De kände hans kärlek, sa han. Men mig stack de. De kände inte min kärlek och jag hade ingen heller, åtminstone inte för bin. På grund av den stränga dieten fick jag antagligen inte i mig den näring som en allsidig föda skulle ha gett mig. Därför växte jag långsammare än mina jämnåriga kamrater och fick ständigt höra hur liten och blek jag var. Mamma tog mig till doktorn, men det fanns ingenting han kunde göra. Aldrig trodde jag väl att jag skulle få en son som var dvärg, hörde jag pappa säga. På kvällarna la mamma ett varmt stort grytlock inlindat i tidningspapper på min mage för att lindra värken. Under hela min skoltid så var jag väldigt road av och duktig i gymnastik. Men en sak var förknippad med olust och ångest och det var när jag skulle bli tvungen att klä av mig inför alla i omklädningsrummet. Jag måste ju sätta på mig gymnastikbyxor. Men innan jag fått på mig dem så stod jag ju i bara underkläderna och skämdes något fruktansvärt. Mamma hade nämligen lindat en tjock yllesjal runt min mage och under den en redan då omodern variant av livstycke. Det knäpptes baktill med knappar så jag var tvungen att be om hjälp för att få det av mig. Och kamraterna var omåttligt roade där jag stod i min utstyrsel. De skrattade och pekade finger. När jag bad mamma att få slippa livstycket och sjalen så sa hon: "Nej men snälla Stig, det är ju för ditt eget bästa. Du ska inte bry dig om vad kamraterna tycker. De är bara elaka och barnsliga. De har ju inget förstånd."
Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll find that life is still worthwhile if you'll smile.
Smile med Sammy Davis Jr. Ett roligt och varmt minne jag har av min far. Det var när han tog med mig på mitt livs första bio. Jag var väl 7-8 år. På föreningshuset i Junsele så visades en film med det populära komikerparet Fyrtornet och Släpvagnen. Jag hade aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Och när vi lämnade salongen, då var jag alldeles omtumlad av upplevelsen och alla känslor. Ja, efter den filmen var jag frälst. Jag sa till pappa, såna roliga farbröder vill jag träffa. Ja, du lille pojk, sa pappa. De kanske inte är lika roliga i verkliga livet. Det är deras yrke att vara så där roliga. Då klackte till i mig. Jag ville ha lika roligt som dem. Vilket yrke! Där och då bestämde jag mig. Jag skulle bli skådespelare. Och den tanken lämnade mig aldrig sen. Men jag yppade det inte för någon. Det vågade jag inte. Det var först flera år senare, när jag gick på läroverket i Västerås, som jag aktivt vågade bejaka mitt stora film- och teaterintresse. Jag sökte till en amatörförening där som hette Scenklubben. Och efter att ha läst upp en dikt så blev jag antagen. Och killen som fällde avgörandet var några år äldre än jag och hette Olof Thunberg. Men lyckan över att ha blivit antagen till Scenklubben blev kortvarig. En order från min far kom om att vi nu skulle flytta till Söderköping, där far köpte en ur- och optikaffär. Så det var bara för mig och mor att följa med. Mina skådespelardrömmar, de fick läggas på is ett tag till. Jag och killen från Scenklubben, Olof Thunberg, behöll kontakten. Han skulle komma att bli en kär vän och ledsagare. Det här med att jag slog sönder leksaker som liten, som jag sen inte kunde laga. Jag har tänkt på det. Min fars dröm var att jag skulle gå i hans lära, sitta vid hans sida i verkstaden och så småningom ta över hans ur- och optikfirma. Och tro mig, jag hade gjort vad som helst för att få min fars uppmärksamhet och bekräftelse. Men att sitta och pillra och laga små trasiga klockor är det sista på jorden jag hade klarat av. Jag har ingen som helst talang för detta och har aldrig haft. Jag är fullständigt oteknisk. Bara ordet teknik får mig att må dåligt. Och allt är ju teknik idag. Apparater som ska hanteras och förstå sig på till förbannelse. Och så data. I ett desperat försök att hänga med i den så kallade digitaliseringen så gick jag faktiskt en kurs för några år sedan som hette Datakurs för skräckslagna. Den första hemläxan vi fick, som jag förstod det hela, var att träna på det här med att skriva ut. Jag tyckte det var svårt att förstå uppgiften och ringde därför min yngsta dotter och frågade om hon kunde hjälpa mig med det här att skriva ut. Ja, visst, svarade hon tålmodigt och frågade, står du i dokumentet nu? I dokumentet? Nej, jag sitter vid skrivbordet. Nej, men pappa, jag menar ju i datorn. Står du i dokumentet i datorn? Ja, sa jag. Men så vill jag skriva ut. Men ska du skriva ut eller ska du skriva ut? Alltså bokstäverna UT? Nej, sa jag. Jag ska skriva ut så att jag får ut det jag har skrivit på ett papper alltså. Då gör du så här, pappa. Gå upp och klicka på arkiv i menyn högst upp i dokumentet. Och där ser du att det står skriv ut. Klicka bara där så är det klart sen. Och jag klickade. Bra, pappa. Då kommer pappret snart. Var då, undrade jag. Ja, i skrivaren såklart. Vilken skrivare? Jag har ingen skrivare.
Dum i bollen, ding i pärat, lite smått underlig. Ja, alla kan lura mig. Damm på loftet, kall på linjen, jag förstår inget alls. Jag sjunger den dummes vals.
Ja, dum i bollen. Så kände jag mig ofta under min skoltid. Jag hade inte bara svårt med teknik utan även med kemi, fysik och matematik. Jag började realskolan i Söderköping. Rektorn på skolan skulle visa sig bli min matematiklärare. Och jag glömmer aldrig när han hånade mig inför hela klassen. Jag stod framför svarta tavlan och våndades med ett för mig omöjligt tal. Hörrni Grybe, om Grybe läser på sin matematikläxa 10 gånger mer än vad Grybe gör nu, så kommer Grybe i alla fall inte att kunna någonting. För kom ihåg det, Grybe, att 10 gånger 0, det är 0. Vid ett senare tillfälle så frågar han mig inför alla. Vad ska Grybe bli när Grybe är färdig med skolan här nu då? Jag hade ju ännu inte yppat min yrkesdröm för någon, men efter en stunds betänkande så svarade jag stolt. Jag ska bli skådespelare. Jag förstår det, sa rektorn, för till det behövs ju ingen intelligens. Det här att jag ofta i min ungdom fick höra att jag var okunnig och inte dög någonting till satte djupa spår i mitt själsliv. Det skapade onekligen mindervärdeskomplex för livet. Pedagogik och psykologi tycktes vara ett okänt begrepp när jag växte upp. Åtminstone kom jag aldrig i kontakt med. En tröst i bedrövelsen var dock när en annan lärare på skolan sa: jag har hört att Grybe är någon slags rolighetsminister här på rasterna. Minister, tänkte jag. Ja, det är inte dåligt. Då har jag i alla fall någon form av intelligens. När jag ser tillbaka så tycker jag att mitt liv började först den dagen då jag lämnade den förhatliga skolan. Olof Thunberg från Scenklubben i Västerås, han berättade i ett av sina brev till mig att han hade flyttat till Stockholm och börjat på en riktig scenskola där, Kalle Flygares teaterskola. Han skrev: Stig, du måste komma hit. Ja, tänkte jag. Nu är det min tur. Jag tog tåget direkt. Take the A-train med Duke Ellington. När jag kom fram till Stockholm var det redan mörkt. Royal stod det med lysande bokstäver på en skylt tvärs över gatan. I foajén till den eleganta biografen på Kungsgatan vimlade det av festklädda människor. Jag gick försiktigt fram till de höga entrédörrarna av glas och kikade in. Det var visst en revyföreställning. Första akten var precis avslutad och publiken intog förfriskningar i pausen. Det stojades och glammades. Plötsligt fick jag se 4 kända profiler på balustraden en halvtrappa upp i fonden. Där kom Sickan Karlsson, Åke Söderblom, Karl-Arne Holmsten och Hasse Ekman. Jag trodde inte det var sant. Det måste finnas en mening med det här, tänkte jag. Jag kände hur jag liksom var i en annan värld. De var ju som vanliga människor, mitt bland alla andra. Skillnaden var bara att de hade ett underbart yrke. Nu kände jag ingen tvekan. Kosta vad det kosta ville, jag skulle bli skådespelare. Och jag skulle lyckas här i Stockholm. Den kvällen somnade jag väl förvissad om att jag en vacker dag skulle nå mitt mål. Stockholm blir Stockholm med Sara Leander. På Kalle Flygares teaterskola trivdes jag som fisken i vattnet. Vi hade scenframställning, välläsning, talteknik och danslektioner från 9 till 5, 6 dagar i veckan. Men både mat och husrum skulle betalas och det blev dyrt. Jag reste hem till mor och far några dagar för att fira jul. Och min far tog emot mig i dörren och sa: "Nej, men ser man på, är det inte taskspelaren som har kommit hem?" Jag förstod att han skämtade, men det stack till i mitt hjärta. Jag hann inte mer än komma in förrän pappa fortsatte: "Nu har du dragit på dig 2000 kronor i skulder. Och det kommer att kosta dig ytterligare ett par tusen innan du är klar. Hur ska du klara det? Det är ju en omöjlighet. Dessutom så vet du väl inte om du får något film- eller teaterjobb när skolan slutar." "Nej, det visste jag ju inte." "Då gör vi så här", sa far. "Om du lovar att lägga av med dina teatergriller, stannar hemma och börjar i min firma, så ska jag betala av alla dina nuvarande skulder. Men åker du tillbaka och fortsätter de här galenskaperna, så får du skylla dig själv. Och mig får du inga pengar. Ja, du kan ju tänka på det tills imorgon." Nästa morgon, när jag mötte min fars blick över frukostbordet, då samlade jag all kraft jag kunde uppbringa och sa: "Pappa, jag är ledsen, men jag fortsätter med galenskaperna." "Jaha, då talar vi inte mer om den saken." Och det gjorde vi inte heller. Min far kom aldrig någonsin till teatern för att se mig. Och när jag väl slog igenom, då hade pappa insjuknat i Alzheimers och kände inte igen mig längre. Mor kom däremot. Hon sa aldrig något, men jag tror mamma förstod och kände min passion för teater. Jag minns att jag som liten ofta skojade med henne när hon stod och lagade mat i köket. Det var så roligt när jag fick henne att skratta åt mina grimaser. "Du allt tokig du Stig", brukar hon säga. Och så log hon så där härligt bekräftande mot mig. Efter teaterexamen så fick min far naturligtvis rätt. Jag fick inget arbete. Ja, inte inom min bransch i alla fall. Så det blev postverket. Far lär ha sagt till mor: "Äntligen har grabben tagit sitt förnuft till fånga." Ja, det här med att inte känna sig älskad och respekterad för den man är. De tankar och drömmar man har som liten. Att inte bli lyssnad till eller tagen på allvar. Det gör något med självaste jaget. Och fortfarande idag, när jag ser mig själv i spegeln ibland, så tänker jag: är det här jag? Är det här verkligen jag? Är det så här jag ser ut? Ett utseende som bara en mor kan älska. Ja, lite så har det ofta känts. Jag vet att när jag varit nervös inför premiärer eller intervjuer genom åren, då har min kära hustru Marie-Louise alltid sagt till mig: "Stig, var bara dig själv så går det bra." "Var dig själv? Hur då?" Jag vet i ärlighetens namn inte vem jag är. Jag har aldrig hittat mig själv. Jag har alltid velat vara någon annan. Det var nog därför som jag blev en skådespelare.
Should I bend my name, Mr. Cellophane? 'Cause you can look right through me, walk right by me, and never know I'm there.
Mr. Cellophane med John C. Reilly. Efter flera tvivelaktiga uttalanden om Kalle Flygares skicklighet som teaterpedagog fick jag rådet av en kollega: sök upp Mimi Pollack. Av henne får du veta sanningen. Hon är seriös och är själv en mycket duktig skådespelare. Sagt och gjort. Jag spelade upp för denna teaterpedagog och efter ungefär 3 minuter så avbröt hon med mig: tack, det räcker. I några sekunder som kändes som timmar så iakttog hon mig under tystnad och sen så sa hon: unge man, jag känner att det är min plikt att vara ärlig mot er. Ni har inga som helst anlag för det här yrket. Ni är fullständigt obegåvad. Jag kan plocka upp vem som helst från gatan och vederbörande skulle göra det här minst lika bra som ni. Ni har dessutom inget märkvärdigt utseende. Ingen vänder sig väl om efter er på gatan. Jag bara stirrade på henne. Jag var fullständigt mållös. Ja, jag förstår hur ni känner det, fortsatte hon. Det är inget roligt besked jag kommer med. Och hem och gråt ut och tänk om. Och det gjorde jag. Vägen hem såg jag knappt för alla tårar. Vad skulle jag göra nu? Så fullständigt misslyckad jag var. Kalle Flygare måste ha ljugit för mig när han sa att jag hade en komisk ådra och alla förutsättningar för yrket. Fullständigt obegåvad, inget märkvärdigt utseende. Mimi Pollacks ord ringde i mitt huvud. Allt blev ett sammelsurium av tankar. Det tog några dagar, sen så lyckades jag samla ihop mig igen. Men nu visste jag en sak. Jag vet vad jag vill och jag ska visa att jag kan. Ingen ska stoppa mig. Efter att bland hundratals ynglingar har klarat av en audition så fick jag så småningom en liten roll på Riksteatern och for på turné tillsammans med gamla rutinerade skådespelare som Gaby Stenberg, Carl Ström och Gunnar Olsson. Den sistnämnde Gunnar Olsson ringde jag upp en tid efter att turnén var slut angående ett filmjobb. Jag sa: god dag, det här är Stig Grybe. Vi var kamrater på Riksteaterturnén. Regissör Olsson kanske kommer ihåg mig. Det uppstod en lång, pinsam tystnad i luren och sen: jaha, ja, ni var med där, ja. Ja, jag kommer ihåg er. Ni hade några repliker där, ja. Ja, ska jag vara ärlig så tycker jag väl aldrig att ni var särskilt övertygande. Ska ni fortsätta med teater? Ja, sa jag, ja, jag hoppas det. Ja, ni bör nog tänka över saken. Det här är inget lätt yrke och konkurrensen är väldigt hård. Och för övrigt så har jag ingen roll åter i den här filmen. Adjö. Flera år senare sitter en äldre dam i publiken och skrattar hejdlöst åt min rollfigur i en revysketch på Ideonteatern. Det visade sig vara Mimi Pollack.
Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå.
Så länge skutan kan gå, med Gustav Torrestad. Året är 1954. Gösta Bernhard och Stig Bergendorf, eller B&B som de också kallade sig, sitter i publiken när jag spelar Billy Gröna Hissen. De gillar vad de ser och undrar om jag ville spela revy med dem tillsammans med kasinogänget i Stockholm. Ja, herregud, visst vill jag det. Vilken ära. Revyn heter C55 och med den så skulle vi turnera över hela Sverige. Men det skulle visa sig bli en enda stor besvikelse. För det första fick jag nästan ingenting att göra. Och det lilla jag fick var både obegripligt och dåligt. Författarna B&B hade inte lagt ner någon större möda på mina texter. Och som ung och oerfaren så var det ju hiskligt svårt att göra underverk med ett sånt klent material. Det kändes pyton. Under den här turnén så fick jag ofta läsa mitt namn i landsortspressen och på affischer, och det var ju roligt. Men jag fick heta Gryte, Grynge, Grylle, Grive, Grubbe och, hör och häpna, en gång hette jag Sten Ryding. Det här gladde stort min dåvarande turnékamrat Gunnar Knas Lindqvist, tills han en dag med stora bokstäver fick heta Gunnar Kass Lindqvist. Då var det min tur att glädjas. Jag hade spånat fram en figur som jag brukade underhålla kollegorna med bakom scenen, som kallade för Stirren. För han glodde så storökt i alla lägen. Inte stirrar jag så fasligt nu sen jag blev opererad, var en stående replik från detta mitt fantasifoster, som sköt ut hakan och pratade en slags norrländska. Då skulle ni se Hilmer, bror min. Vilket underbett, gosse. Han är i Stockholm nu, han. Jobbar som grävskopa på Söder Mälarstrand. Och Svea, frun hans, hon är ju inte riktigt navlad. Jag anförtrodde min idé till författaren Bengt Linder, som skrev 60-talets mest berömda sketch, Fia med knuff, med bland andra Ekborg och Margareta Krok. Han tände direkt på figuren och skrev en dialog åt mig och Sven Lycke. Sommaren 1956 hade vi premiär i Ystad av alla ställen. En norrlandsgubbe i Skåne, tänkte jag. Det kommer aldrig att gå. Men ack vad jag bedrog mig. Dialogen hette Atomante. Så här lät det då.
Hej, svejs!
Vad står du och funderar på?
Jo, jag står och tänker på om man skulle köpa sig en bil.
Köpa en bil?
Ja.
Nej, det är dumt.
Ja, det är dumt.
Ja, ska du köpa en bil så ska du vänta några år sedan.
Ja, är det kö nu då?
Nej, du ska vänta till den där atomdrivna bilen kommer.
Atomdrivna?
Just det.
Du, jag har läst en hel del om de där atomerna, ja.
Jaha.
Ja, en hel del har jag ju inte läst, men en del. Och Signe har läst en del, ändå mindre. Ja, i alla fall, vi slog ihop våra kloka huvuden om det där atomproblemet. Mm. Och begrepp inte dugg. Vad är en atom egentligen? Innerst inne.
En atom.
Ja.
Ja, alltså, en atom alltså, det är en atom alltså, det är en atom alltså.
Ja, det är det, va?
Ja, visst.
Det är väldigt intressant det där.
Ja, hörde du, jag ska försöka att förklara det lite närmare här.
Ja.
Vi tänker oss nu att det här äpplet är en atom.
Ja, fast det är ett äpple.
Ja, men vi tänker oss att det är en atom.
Ett atomäpple, alltså.
Alltså, inne i den här atomen finns det en kärna.
Ulrikt.
Inne i den här atomen finns det en kärna.
Ja, Ulrikt, säger jag. Kan du inte engelska?
Efter succén med Atomante så blev jag tillfrågad att komma tillbaka till Casino, vilket kändes lite som en revansch för mig. Teatern hade nu ny ägare och jag skulle jobba tillsammans med nya förmågor. Sune Mangs, Birgitta Andersson, Eva Laräng och Sture Ström. Premiären på Casinoteatern toppades med Ante. Och sen blev det Ante för hela slanten. I radio, Antes undring varje dag. Och Antes supershow varje lördag i tv. Och eftersom det på den tiden bara fanns en enda tv-kanal så blev ju genomslaget enormt. Jag blev nu Ante med hela svenska folket. Jag minns, kardemumma sa till mig, med Ante har du hittat en gubbe som du kommer att få leva med hela ditt liv. Föga anade jag då hur rätt han hade. Redan efter några år så började min norrlandsgubbe bli ett rejält problem för mig. När jag gjorde entré som Sam i operetten Blåjacker, då ropade publiken, hej Ante! Det blev till slut ohållbart. Det hade gått för långt. Jag blev orolig att jag inte skulle få andra roller eftersom jag var så förknippad med just Ante. Jag lät figuren försvinna in i glömskan och började tacka nej till framträdanden med Ante. Men det var sannolikt inte lätt, vare sig ekonomiskt eller gentemot mina kollegor Bengt Linder och Sven Lycke, som också tjänade pengar på den här figuren. Det blev ett smärtsamt men bestämt adjö.
Så du menar alltså att en sån där kan driva en hel bil?
Just det.
Hur går det till?
Ja, det är ganska enkelt, förstår du, att man klyver atomkärnan så här.
En kökskniv rakt över.
Ja, sen i alla fall, sen... Så klyvs det och 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 klyvs det. Och till sist så blir det bara...
Äppelmos, man.
...1959 dog min far. Jag fick beskedet bara några timmar innan jag skulle upp på scen. Vi spelade revy på gamla kasino. Och The Show Must Go On, som det så vackert heter. Men den här kvällen glömmer jag aldrig. När jag fick dödsbudet, då insåg jag klart livets bedrägliga betingelser. Dess integritet och meningslöshet. Det var nu som att jag stod över allt och alla. Ingenting berörde mig längre. Och det kändes som att jag befann mig mellan fantasi och verklighet. Jag upplevde en slags skrattapajazzo-känsla. Jag var hög på något vis. Det var så lätt att spela revy den kvällen. Jag tror aldrig jag varit så bra på scen. Jag gjorde monologen Fågelskådaren. Och en kvinna i publiken hamnade i våldsamt skratt. Jag höll tyst och bara tittade på henne. Då skrattade hon ännu värre. Och när jag sen fortsatte min monolog, då fick hon skrattparoxysmer, halkade av stolen och ner på golvet och fick bäras ut. Det blev något av en pinsam stämning i salongen, men vad kunde jag göra? Jag avslutade min monolog som vanligt, men inombords kändes det väldigt bizarrt och jag har sedan dess aldrig upplevt något liknande. Fars dröm att jag en dag skulle ta över hans urmakeri gick aldrig i uppfyllelse. Mitt val att bli skådespelare kom han aldrig över. Han varken accepterade eller respekterade mitt yrkesval. Pappa, jag är ledsen. Jag önskar att jag hade kunnat göra dig stolt. Men jag hade en dröm och jag var tvungen att följa den.
Somewhere over the rainbow way, a pie in the land. that I heard of once, once in a lullaby.
Somewhere Over the Rainbow med Eva Cassidy. Under 70- och 80-talet så blev det många komedier, musikaler och revyer på olika privatteatrar runt om i Stockholm. Pratsmakarna i tv, tillsammans med bland andra Mille Schmidt, Roffe Bengtsson och Carl Gustav Lindstedt. Min första enda seriösa roll fick jag även under den här tiden som kriminalintendent Vesper Jonsson i en tv-serie byggd på Stig Trenters romaner. Det var väldigt roligt. Jag hade gärna gjort flera sådana roller, men tyvärr följde sig inte så. Det här med humor, det är en trend och en färskvara. Det som var roligt förr förstår man inte idag. Som min monolog Fågelskådaren till exempel.
En hobbyist den vidgar vyerna den. Och nu har jag blivit sån här sån här fågelskådare. Jag har blivit biten av fåglar. Det finns en massa olika sorters fåglar också. Precis som bilmärken. Det finns stora fåglar och större fåglar. Och små. Och mindre. Och en del som är så små som basiller nästan. Fast de smittas inte. Röda fåglar, det är nästan snyggast. Fast har man röda fåglar hemma, då kan man inte ha tjur. Jag såg en hel flock vita örnar en gång. Jag talar med en professor på uppstoppade fåglar som jag känner. Det är fantastiskt sällsynt med vita örnar, sa han. Jag såg dem efter en Vaxholmsbåt.
Fågelskådaren, ja. Den skulle aldrig slå idag. Den är alldeles för långsam, enkel och oskyldig. Humor förändras, precis som musik. Dagens humor tycker jag själv inte är särskilt tilltalande. Jag vet när jag skulle göra en sketch tillsammans med Robert Gustafsson i tv-serien Grogg för några år sedan. Vi är tre män som sitter på en pub längs en bardisk. Två av dem försöker överträffa varandra i vem som har den senaste mobiltelefontekniken. De skryter våldsamt för varandra om sina respektive mobiler och deras senaste högteknologiska funktioner. Den tredje mannen, som i det här fallet är jag, har suttit och lyssnat på de här herrarna ett tag. Jag har dessutom tagit några järn och är ganska rund under fötterna. Jag tröttnar på mobilskrytet och lägger av en brakare. De två herrarna tittar chockerat på mig och jag säger: det kom visst ett fax. Jag vet att den här sketchen blev väldigt populär och har rullat på tv flera gånger sedan dess. Själv tyckte jag inte att det var särskilt roligt. Jag har aldrig gillat den typen av humor. Så i det avseendet fick jag liksom göra våld på mig själv. Nej, ska man hålla som gammal komiker, då gäller det att vara modern och hänga med i tidens humor. Annars blir man lätt passé. Ja, I am what I am med Shirley Bassey. Det här med att bli gammal, det har ju sina avigsidor. Man pratar inte gärna om det för man vill inte verka gnällig. Men det är inte alltid så lätt att hantera de känslor som kommer med att man långsamt monteras ner fysiskt, bit för bit. Samtidigt som läkarvetenskapen är fantastisk. Jag hade ju varit död för länge sedan om det inte hade varit för den. Som liten pilt led jag av kronisk tarmkatarr. Men bortsett från det så var jag förvånansvärt frisk fram till 65 års ålder. Sen dess har sjukdomar och operationer fullkomligt avlöst varandra. Njurstensanfall, kristallsjuka i örat, en faslig yrsel som kommer och går. Brock på matstrupen, så kallad reflux. Sen var det hjärtat som började trassla. Så blev det bypassoperation. 4 kranskärl byttes ut och de nya tog man från mitt vänstra ben. Efter det började jag halta. Ljumskbråck på bägge sidor. Hänger ni med? Trots flera operationer så började höfterna spöka igen. Nedslitna höftleder, nya höftkulor, så kallade proteser, sattes in. Och så, efter en rutinkontroll på vårdcentralen med sedvanligt blodprov, så fick jag beskedet cancer. Prostatacancer. Operation igen. Vilken i ordningen minns jag inte. Ja, minnet, ja. Bortsett från min ålder så har jag alltid haft dåligt minne. Glömt i princip allt, utom mina manustexter. Och eftersom min far dog i Alzheimers så har jag hela mitt liv varit nästintill maniskt rädd för att själv drabbas av sjukdomen. Rädd att tappa ord och sammanhang. Läkaren och revyförfattaren Richard Fuchs skrev en monolog som jag gjorde i en av Hagge Geigerts revyer på 80-talet. Jag pratade tidigare om det här med humor. Och det här är en monolog som jag faktiskt själv tycker är riktigt rolig. Men det är kanske för att jag känner igen mig själv så mycket.
Afton! Jag tänkte tala lite grann om dåligt minne. Det är ett intressant ämne som intresserar många. Afton! Jag tänkte tala lite grann om dåligt minne. Eller har jag sagt det? Många människor besväras ju av dåligt minne. Och vad kan man då göra åt detta? Afton! Jag tänkte tala lite grann om dåligt minne. Och frågan är alltså vad man kan göra åt. Åt dem. Igår åt jag... Afton! En tråkig sak med dåligt minne, det är att man alltid ofta glömmer vissa ord. Själv har jag inget besvär av det här, men det finns ju andra som har det. Ett bra sätt att slippa staka sig, det är att alltid ha ett reservord. Gurka. Gurka. Det är ett bra reservord, det kan man använda. Afton. Jag tänkte tala lite grann om dåliga gurkor. Många människor är besvärade av dåliga gurkor. Speciellt äldre. Själv har jag en liten gurka.
När man tappar orden och inte längre kommer ihåg vad man ska säga, då är det dags att sluta. I alla fall som underhållare. Och det gäller att sluta i tid, annars blir man lätt patetisk. Under 90-talet så erbjöds jag många och långa engagemang på Nöjesteatern i Malmö. Så till slut så bestämde sig jag och min hustru för att flytta dit. Och i Skåne kom vi att stortrivas och blev därför kvar där i 17 år. Min sista roll på scen, Det gjorde jag när jag var 80 år. Jag fick erbjudandet att vara Gus, gammelkatten i musikalen Cats i Malmö. Jag kunde bara inte tacka nej. Rollfiguren passade mig precis. Gus är den gamle teaterkatten som blickar tillbaka på sin tid som ung skådespelare när han stod i rampljuset och gjorde sina roller med bravur och levde sina bästa år stark och vital. Nu är han gammal och trött och en skugga av sitt forna jag. Det var så lätt att identifiera sig med Gus att det gjorde ont. Nu stod jag ju själv här, gammal och orolig för att inte hålla. Rädd för att inte orka tappa texten och göra bort mig. Jag bestämde mig där och då. Det här får bli det sista jag gör på scen. Och det blev det också. Memory med Elaine Page. Låt minnena komma till liv, sjöng hon. Och det har de verkligen gjort, tillsammans med er, här idag. Tack så mycket. Jag har fått leva min dröm. Alla förväntningar jag hade som liten pojk har infriats flera gånger om. Och över detta är jag innerligt tacksam. Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Med envishet och vilja lyckades jag bevisa att jag var begåvad nog och hade fallenhet för det yrke som alla avråder mig från. Att nå fram till människors hjärtan, lyckas beröra och få höra deras skratt, det är det som har varit min drivkraft. Det har gjort mig lycklig. Det har gjort mig hel. Det har gjort mig till det jag alltid har velat vara. En skådespelare.
Det var Sommar i P1 med Stig Grybe. Producent Isabella Grybe. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill på sverigesradio.se/sommar. Där också finns en lista på musiken i programmen.